Jag frågade just Gunilla för säkerhets skull här vilket år det var jag var här senast, och vi kom fram till att det måste vara 2013. Ja, så är det. För det hände nämligen en liten intressant sak just vid det tillfället. Det var första gången jag träffade, måste ha varit första gången jag träffade Gunilla. Ja. Jag fick komma hem och äta på en av söndagarna där. Eller jag tror det var söndagen. Jag blev bjuden på middag, och det var då som det plötsligt kom en sån stark tanke och känsla att jag skulle ta mig frimodighet till och fråga Gunilla om hon kunde tänka sig att följa med till Colombia bara några månader senare. Hon blev nog ganska överrumplad, det tror jag. Och hon skulle bearbeta den där frågan och gjorde det så väl så att det lyckades att få med Gunilla till Colombia en månad ungefär. Och hon gjorde en fantastisk insats där. Det var många, många saker vi fick uppleva som vi aldrig hade varit i närheten av. Exempelvis var vi i ett flyktingläger på en stor hjälpinsats. Det var många trevliga erfarenheter. Minns du det där med slipsarna förresten? Kommer du ihåg det? Föreståndarinnan för det där arbetet som vi har kommit i kontakt med där nere, hon var ledare för den här insatsen i flyktinglägret. Det var ju jättestor. Jag tror vi var sammanlagt, påstod de, att vi var ungefär 200 volontärer som finkammade det där flyktinglägret. Med alla möjliga insatser, läkare, sjuksköterskor, psykologer. Det var massor med professioner där som ställde upp gratis en vecka. Och sen hölls det stora samlingar på kvällarna där. Men så hade hon, föreståndarinnan, lovat att jag skulle komma och tala till ett större antal pastorer och församlingsledare en timma ifrån det där flyktinglägret. Och jag hade lovat det. Och så kommer vi bodde på ett enkelt ställe där i stan, den där lilla stan. Så kom vi ner och skulle åka och bli skjutsade till den där platsen. Och det är en pastor som möter oss. Håkan var en av kassören i vår församling. Han och jag kommer ner där och pastorn står där. Och så säger han: "Men har ni inga slipsar?" säger han. Nej, det var ju varmt för det första, och inte hade vi släpat med några slipsar dit ner. Och han kunde inte prata engelska, men jag tror att han framförde, vi träffade ju dig sen, så framförde han till Gunilla att det är absolut nödvändigt att de har slipsar om de ska tala till pastorerna. Ja, vad ska vi göra då då? Kom vi upp till flyktinglägersområdet och träffade Nitt och förklarade att pastorn har sagt att vi måste ha slipsar. Ja, 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 det glömde jag ju säga till er, sa hon. Vi får gå in. Då hade de ju släpat med massa kläder alltså som skulle delas ut. Så vi fick in och riva i denna stora hög med kläder och hittade då till slut slipsar. Enit har ju varit här i Sverige nu och hon påminner om den där upplevelsen. Jag har nämligen ett kort sen på det där. Enit, hon skrattar sig sjuk varje gång vi pratar om det här. Därför att min broder då, eller kassören, han hade alltså shorts till knäna där, va? Ja, och kortärmad skjorta. Och så kommer vi ut och satt på slipsarna. Och Enit säger: "Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Det såg ju hur galet ut som helst." Men det var sådana regler, menade de. Så vi åker iväg. Jag vet inte om du kommer ihåg det här resten sen, Gunilla. För när vi kommer dit då, och jag kommer in där i kyrkan full med pastorer och församlingsledare, så tittar jag på alla dem. Inte en enda hade någon slips på sig. Bara Håkan och jag. Jag gjorde ju ingen grej av det då, men jag sa till en nitt när vi kom tillbaka: "Vad var det här? Var det du som hittade på hela grejen eller?" Nej, hon försäkrar att det var inte så. Det var en sån regel, ska man tala, då förklarar hon det så den gången. Ska man stå i en kyrka i det här sammanhangen, då ska man absolut ha en slips på sig. Ja, så var det. Det var en liten rolighet. Jag har varit för motsatsen borta i Ryssland och Ukraina och de här ställena för länge sedan när jag började resa där. Då var det tvärtom. Slips fick man absolut inte ha på sig. Vet ni varför? Den var ju spetsig där och den pekade mot helvetet, sa de. Det får man inte stå och en slips på sig. Det är inte lätt det där, förstår du? Ja, det kom lite extra minnen här när Gunnela dök upp. Jag tänkte sjunga en sång här tillsammans med er som också har med minne att göra med Colombia och med det där tillfället. Sista mötet, utomhusmötet, massor av folk. Enita predikat och bett för massor av människor. Det var så stark, det var en så mäktig upplevelse. En försonings- och läkedomsatmosfär var starkt präglad där. Då kommer Enit till mig. Jag hade inte medverkat någonting, jag hade inte tänkt att jag skulle det heller. Så säger hon, kan inte du sjunga en sång till slut här? Så. Men jag kan ju inte spanska. Och jag har inga instrument och jag har inga sånger. Ja, men du kan väl sjunga något på svenska då, sa hon. Det tycker de säkert är roligt. Klart, jag kan väl försöka sjunga någonting. Så vad ska man sjunga när man plötsligt står där och det ska strax slutas? Så jag hugger ju då den jag visste att jag kunde. O store Gud, tänkte jag sjunger den. Tänker att vi befinner oss i ett, man kan säga, djungelliknande område ute i Colombia. 10 timmars bussresa ifrån den stora staden Medellin. Långt, 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 långt bort i världen. Och så börjar jag sjunga den. Och jag hinner inte igenom första raden för att alla börjar sjunga. Och jag, nej men, kan de den här ute också? De sjöng med hela vägen på spanska då naturligtvis. Efteråt fick jag den starkaste applåd jag någonsin har fått. Jag får nog aldrig uppleva något liknande. De var så jublande glada över det här. Och då säger jag, det måste ju varit du som var med då, Gunnela. För då säger jag genom tolk så här. Det var ju fantastiskt att ni kunde den här gamla svenska sången här i Colombia. Då skriker en del tillbaka och jag frågar Gunnela, vad säger de? Jo, de säger Gunnar, de säger att det är absolut inte någon svensk sång. Det är en colombiansk sång. Det är den mest älskade sången näst efter nationalsången här, säger de. De var helt övertygade. Jag har blivit en lite modernare predikant sen jag var här senast. Jag hade tältmöten någon annanstans nere i Västergötland för några år sedan nu. Och då var det inbjudna en grupp ungdomar från Pingstförsamlingen i Alingsås som ledde lovsång och sång där. Och då när jag satt där och tittade på dem så hade de inga sångblad. De hade någon sån här grej som jag då inte riktigt visste vad det var för någonting. Så jag gick fram och frågade dem, vad är det där för något? Det är en iPad, sa de. iPad. Det är jättebra. Då har vi alla sånger där. Behöver vi inte hålla på med några blad. Jaha, så det var ju en väldigt intressant grej. Kan man skriva utkast på dem också då, sa jag. Ja, det måste man väl kunna göra. Så det är faktiskt förnämligt bra. Så nu ska jag bara öppna den då. Så kommer det nog. Det som står där. Och jag har en härlig rubrik. Det har legat över mig ganska lång tid. Och stark övertygelse att det här är sant. Det står så här på mitt utkast. En förändring är möjlig. Ni har ingen sån där kanon här, va? Nej. Hade vi haft det, då skulle jag ha lagt upp en bild. Jag har gjort en bild med ett stort rött kors som är som ett pussel i bilden. Va? Och så har de plockat ut den innersta delen som är ett kors, guldkors, och lyft ut det i bilden. Då, va? Och så har jag, den bilden hittar jag någonstans. Och sen har jag skrivit över där. Med det som bakgrund. En förändring är möjlig. En förändring är möjlig. Jag vill att du ska få ett ord att förankra det vid. Inte bara mitt eget ord och mina egna tankar. Utan i Markus 10. Ett välkänt ord av Jesus Kristus själv. Markus 10 och 27, där säger han så här. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Jag ska ta det en gång till. Jesus säger alltså, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Alltså, man blir väldigt uppmuntrad av att bara få det ordet in i sitt sinne. När man vet vem det är som har sagt det framförallt. Omöjligt för människor, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och det vill jag gärna sätta som en rubrik över hela kvällen här och kanske hela helgen. En förändring är möjlig. Så jag önskar att du ska både gå härifrån ikväll med det klingande som en övertygelse, kanske starkare än när du kom hit. Och om du kommer tillbaka på kvällarna här så önskar jag att det ska liksom vara laddat av den verkligheten när du kommer hit. Och förväntan, en förändring är möjlig. Inte därför att den och den sångaren eller predikanten är här, utan därför att Jesus har uttalat de här orden och de gäller fortfarande. Inte ett ord ska förgås av det som är uttalat en gång. Får jag säga då lite först i början här. Jag önskar att du var inne på det när det gäller vårt land. Vi är ju i ett läge i landet där mycket ska liksom avgöras på lite olika sätt. Och vi behöver ju inte göra det här och ska inte heller göra det till en politisk föreställning här. Väl inte alls. Men nog är vi väl överens om, oavsett tror jag, vad vi skulle ha för förankring i politiska hänseenden. Att förändringar är nödvändiga i det här landet. Jag talar om positiva förändringar. Nog behövs det förändringar. Det är mycket, mycket, mycket som har gått helt åt fel håll i vårt land. Så nog behövs förändringar. Och då är det väl härligt att få gå till de här orden av Jesus. Och ha det framför sig. En förändring är möjlig. En förändring är möjlig. Jag tänker så. Jag ber utifrån det här. Och tänker på Sverige. En förändring är möjlig. Vi har ingen aning om hur det kommer att se ut efter den 9 september. I det här olika skikten. Men att en förändring är möjlig, det vet vi nu. Och det ska vi aldrig släppa. För Gud är det möjligt. Så det gäller landet. Låt oss fortsätta att be. Det gäller kristenheten i Sverige. Behövs det förändringar där? Nej, allt är ju perfekt överallt. Det behövs förändringar här också. Är det sant? Då är vi i samma båt då. Nog behövs det förändringar. Nog behövs det lyftningar. Då. Inflöden ifrån himlen som är starkare. Nog behövs det. Behöver kraft från himlen och vishet att kunna hantera det nu som är. Och då säger Jesus också gällande den saken. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Får jag också säga, och inte minst det. Det gäller ju naturligtvis dig personligen. Det här ordet kan du ta personligt till dig. In i din situation, in i din familjesituation. Absolut. Låt det här stå över dina tankar och det som är tyngder över ditt liv. Att ändå bara lyfta blicken och säga tack Jesus. För att jag får sträcka mig emot det där löftet. Fästa mig vid det löftet. För du vet ju själv också hur det är. När det liksom gungar allting. Man söker något att få tag i som håller. Som ger lite stadga. Det här ordet. För människor är det omöjligt men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. En förändring är möjlig. Halleluja. Gud är en möjlighetstänkare. Det där uttrycket hörde jag för många år sedan. Det tyckte jag var härligt när någon predikant sa första gången jag hörde det. Gud är en möjlighetstänkare. Det andas så gott alltså att tänka så. För många har ju en helt annan bild av Gud. Många har ju en negativ bild av Gud. Gud är liksom den där antimot allting, va? Jag träffade under min uppväxttid hemma i Ödeshög och har mött många gånger sådana som inte kan förstå att man vill vara kristen. Men varför vill du inte leva livet? Sa de liksom. Ja, men det är ju det jag gör. Vi sjöng hemma i Ödeshög, syskonen, och det är en signatur för oss. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Och jag kan säga det med full uppriktighet. Det finns inte ett enda ögonblick i mitt liv som den tanken har slagit mig. Nej, det här är inget roligt alltså. Det här lägger jag av med. Aldrig. Det betyder ju inte att allt har gått liksom hur enkelt som helst. Men förankringen hos Jesus, förankringen hos min far Gud i himlen, där skulle jag aldrig vilja byta bort mot någonting. Där sjunger han rätt, den där författaren. Jag byter ej bort den skatt jag fått för miljoner, för jag mår så gott. Så Gud är en möjlighetstänkare. Han är positiv. Gud ser lösningar där vi bara ser omöjligheter. Gud ser ju på ett helt annat sätt. Vad var det? Det var någon som skrev någon slagersång, va? Eller någonting i alla fall. Att se från ovan. Jag minns inte, det var någon skåning, va? Att man skulle se från ovan. Ja. Ha? Edvard Persson var någon, ja, just det. Precis. Alltså Gud, han har ju ett mycket bättre perspektiv än vad vi har. Han ser liksom allting ovanifrån. Ibland har jag tänkt på just den där detaljen. Jag har ju flugit nu några gånger. Ytterligare då. Efter att vi var till Colombia. Och det är klart, när man sitter lite högre upp, då får man ett annat perspektiv på saker och ting, va? Då har jag ibland suttit och reflekterat eller filosoferat. Jag tänker på de stora fåglarna, rovfåglar som är ute och far och flyger. Kanske inte på de höjderna, men de är ganska högt upp en del, va? Så jag reflekterat och fantiserat lite så här. Jag undrar hur de uppfattar saker där när de ligger högt upp i luften. Det kanske är så att de ser någonting, ja det gör de ju då, långt, långt där nere. Och så där, det där är ju inga problem liksom. Det är ju litet, det är ju ingenting. Och så ger de sig av liksom och ska hugga det där. Och ju närmare de kommer, ju större blir det liksom. Det måste ju vara så för dem också. Det blir ju större ju närmare de kommer. Om du överför det med min enkla bild här. Så där är ju ofta det för oss också. När vi närmar oss problemen, utmaningarna. Kan de bli så stora så vi känner att det här är omöjligt. Det går inte. Men Guds perspektiv är alltid, det är möjligt. Det är alltid möjligt. En förändring är möjligt. Och du läste ordet jag har skrivit på mitt utkast. Orsaken är ju, så högt älskade Gud världen. Det är därför en förändring är möjlig. Du bad ut något liknande här. Tacka för Guds kärlek. Den är ju grunden till att vi vågar tro på att förändringar kan ske. Därför att Gud älskar alla människor. I varje situation det finns en kärlek. En aktiv, inte passiv, en aktiv kärlek. Och jag har tänkt mig då enkelt så här. När Gud fader, när sonen Jesus Kristus och Gud den heliga ande i himlen planerade att Jesus skulle göra sitt inträde på världsscenen, då tänker jag mig, då måste ju det här ha funnits som en ton i deras hjärtan, va? I Guds hjärta. En förändring är möjlig. För det var verkligen kaosartat redan då. Syndens influenser hade satt såna djupa destruktiva avtryck i mänskligheten. Och så kom då det här på tal liksom i någon mening. Att nu är det dags för ett ingripande. Guds kärlek liksom var riktad. Ty så högt älskade Gud. Vi måste göra någonting. Och då är jag övertygad om att alla var eniga om en förändring är möjlig. Och nu ska Jesus överflyttas till den här planeten som är så skadad av synden. Han fick uppdraget, Jesus, att aktivera Guds egen kärlek i full styrka in i den här världen, dödsmärkt som den var. Han fick uppdraget att ge sig rakt in på ondskans territorium, men driven inte av någon makthunger utan av kärlek. Ja, men det var ju så typiskt Jesus. Alltså du, var du än läser om Jesus så känner du, märker du, det är bara kärlek. Han älskar människor. Och han hade inget svårt att älska dem som hade trasslat till livet alldeles kapitalt. Han älskar med en glödhet kärlek. Och han visste att en förändring är möjlig. Om Guds kärlek får drabba dem i deras hjärtas innersta så kan en förändring ske. Och det var ju det som hände. Halleluja. Helt underbart. Så jag är övertygad om det här bibelordet. Det kan vi lita på. Det kan vi stå på. Och det ska vi hålla fast vid, hur omöjligt det än kan se ut. För Gud är allting möjligt. Även när människor säger det finns inte möjligheter. Så min övertygelse grundar sig just nummer ett på. Jesus har försäkrat det här. Det är han som har gett oss ordet. Löftet. För Gud är allting möjligt. Och genom honom har vi också ju så enormt många exempel. För människor i alla omöjliga sammanhang med olika problematik i livet. När de mötte Jesus så plötsligt skedde ju en förändring så alla stod där. Men hur var det där möjligt? För Gud är allting möjligt. Inte för människor. Så jag tror för Jesus skull. Det andra som gör att jag känner en bärande förtröstan och trygghet. Det är många andra bibliska exempel. Vi har ju, alltså det här är ingen sagobok. Jag håller med dig, Reijer. Att den här boken, den kan man lita på. Det är inte en bok med sammansatta berättelser. Och det kan du ju säga också, men jag gillar inte det riktigt. För när man använder det uttrycket, inte minst för barn, så skulle det kunna uppfattas som att ja, det är bara en berättelse. Det är någon som har hittat på någonting. Nej, det här är verkligheten. Jag brukar använda ordet händelse istället. Den här händelsen, för den har hänt på riktigt. Den är en trovärdig historiebok. Alltså, gå till judarna exempelvis. Och fråga dem om de tror på de här häpnadsväckande händelserna i Gamla testamentet. De tror fullständigt övertygat om att det där verkligen har hänt. Till och med att de gick genom Röda havet. De är övertygade. Jag läste någonstans nyligen att deras premiärminister uttalade sig någonting kring någon av de här starka händelserna i Gamla testamentet. Och den övertygelse han säger, detta har vår Gud gjort. Alltså de är helt övertygade om det som står skrivet. Det är sant, det har hänt på riktigt. Halleluja, jag tycker det är underbart. Och när man då läser Bibeln utifrån det perspektivet, då blir man ju så uppmuntrad. Och man tänker, ja men det här har ju hänt på riktigt. Ja men hur kunde det ske? Ja det är ingen av oss som kan förstå. Men för Gud är allting möjligt. Och var det möjligt då, då är ju det den starka uppmuntran. Då är det möjligt idag. Så jag bygger för mig min övertygelse på Jesus först och främst. Guds ord. Jag bygger det på sådana händelser som jag kan läsa innantill. För Jesus sa, tänk på det. Det var han som använde det där ordet också när han sattes åt ordentligt av djävulen efter dopet, minns ni? Då sa Jesus, det står skrivet. Så. Och det slog mig för ganska länge sedan nu, men det kom till mig just nu då, när jag säger det. Det är väldigt angeläget eller viktigt, värdefullt, så skulle jag säga. Det är väldigt värdefullt att Jesus använder uttrycket "det står skrivet". För han skulle lika gärna kunna sagt så här: "men Gud har sagt", eller? Och det har varit lika sant. Men han säger, Jesus Kristus säger, "det står skrivet". Det uppmuntrar mig. För med andra ord säger han så här: och det som står skrivet, det är det som gäller. Det är vad Jesus säger. Han syftade ju på det som vi kallar för Gamla testamentet då. För det fanns ju på Jesu tid. Det var ju bara det som fanns. Och det fanns nedskrivet. Det hade de läst. Och Jesus säger, det som står skrivet, det är det som gäller. Det uppmuntrar mig så oerhört mycket att han just bara använder den uttrycksformen. Det som står skrivet, det kan du lita på. Sen är det ju väl väldigt extra intressant, tycker ni inte det? Att när djävulen försökte sätta åt Jesus, så gick han till och använde, utgick ifrån den där salmen som vi brukar nästan kalla för den starkaste löftesalmen som väl finns. Eller? Han ska ge sina änglar befallningar om dig, och de ska bevara dig på alla dina vägar. Alltså den där salmen är ju så stark. Det är den de för samtal kring. Och Jesus säger, det står skrivet. Och det som står skrivet, det är det som gäller. Amen. Det tredje som för mig har värde, och jag tror för dig också, det är den personliga erfarenheten som bekräftar det här. Det skulle varit intressant att utlysa vittnesbördsmöte imorgon. Men då får vi nog göra det varje kväll. För det skulle bli såna enorma antal av berättelser, händelser som människor skulle berätta. Ja, men du vet, den gången, det hände si och så, det hände si och så. Helt otroliga saker som finns representerade här. Upplevelser av Guds ingripande. För människor var det omöjligt, men inte för Gud. För Gud var allting och är allting möjligt. Halleluja. Ja, alltså eftersom vi bara kommer in på det här med Colombia av lite naturliga skäl, så när får jag väl knyta några tankar kring det också. Detta som verkar helt omöjligt. Kan ni föreställa er? när vi kommer ner där, det var ju alltså mitt andra besök i Colombia. Innan dess hade jag bara träffat Enit i Colombia en timma. Hallå? Vad mycket märklig grej det där. Jag reste ju tillsammans med en annan pastor som heter Kjell... Rodheim, ja. Tack för det. Jag tappade bort efternamnet. Kjell Rodheim. Är det många... eller fler som har hört talas om honom? Han har varit där kanske? Ja, men vad härligt. Han och jag var nere i Colombia. Alltså ett år innan Gunnela och vi åkte ner. Och vi var bara på en rundresa. Vi hade inte en aning om någonting. Alltså. Vi visste ingenting om någonting. Vi skulle bara åka runt och titta på en massa olika grejer på alla möjliga ställen. Och så kommer vi bland annat då till den här staden Medellin, som är Colombias näst största stad. Man räknar någonstans mellan 4-5 miljoner invånare minst. Och så kom vi dit, bor på ett enkelt hotell. Och så sitter han och jag i foajén en dag. Och pratar, vi skulle väl kanske iväg på någonting, jag minns inte alls. Så kommer det in två kvinnor. Kommer de in där i dörren och sneglar väl till och ser, oj då, den där är ju inte colombianer, det såg de ju lång väg, va? Så de hoppar fram där och säger hej hej på engelska då. Vem är ni? Var kommer ni ifrån? Och vi säger då bara rakt ut att vi är svenska pastorer som är här på en rundresa i Colombia. Jaha, vad härligt, säger de. Vi är också kristna. Och så satte de sig ner och vi började prata och sådär. Så det blev liksom bara en öppning. Och vi sitter där, vi får en väldigt, väldigt härlig kontakt och vi ber tillsammans. Så plötsligt säger en av dem, det finns ett väldigt intressant arbete här i Medellin som riktar sig mot barn och ungdomar. Jag har jobbat där själv i en hel del år, sa hon. Skulle ni vilja se på det? Absolut, sa jag. För jag har jobbat med barn och ungdomar så mycket. Och när jag hör det liksom, yes, absolut. Ja, men då ska jag gå och ringa till föreståndarinnan. Observera, vi visste ingenting om någon människa där, va? Så har hon efteråt berättat, hon ringde upp till denna Enid Diaz. Ni kan ta en litet häfte där sen som beskriver lite grann. Så ringde hon upp och så hade hon, berättade hon efteråt, sagt så här. Jag sa till Enid, vi har träffat två svenska pastorer här på ett hotell. De skulle gärna vilja komma och se på arbetet. Och då kan man ju tänka sig att svaret skulle bli ungefär så här. Ja, men vad underbart, härligt. Vilken tid vill ni komma? Men svaret, har vi hört efteråt, som hon fick direkt, det var: jag vill inte ha något besök av några svenska pastorer och inte av någon annan heller, sa. För jag är helt dödstrött. Jag har jobbat så mycket. Jag orkar inte, sa hon. Då påstår hon att hon hade sagt så här, den här Adriana som hon heter. Ja, men du Enid, jag tror att du borde träffa dem här, så. Och så la hon till den här meningen som vi undrar lite vad hon menar med. Då sa hon så här. Du borde träffa dem här, för de är inte riktigt som alla andra, sa hon. Och vad hon la i det får ju stå för henne då. Då hade Enid bara svarat så här. Okej. De får väl komma då. Men högst en timma, absolut inte mer, sa hon. Då skulle vi alltså besöka en lägenhet där flickorna fanns, en lägenhet där pojkarna fanns och en lägenhet där volontärerna fanns. Och det är de som du har varit och besökt också. Eller det, sen i alla fall. Och på en timma, kan ni tänka er, vi skulle hinna det på en timma. Och det blev inte mer. Det var bara det att när vi står i flickornas hem, Kjell Rodheim och jag och Enid. Flickorna finns där omkring. Enid, då kunde hon ännu mindre engelska. Du vet att hon inte är så där expert. Och inte jag, långt därifrån. Och Kjell kunde inte ett ord engelska, alltså. Begrepp inget. Så jag fick ju då tolka. Och det, ni vet, det här enklaste enkla. Nu står vi där. Det här glömmer vi aldrig, vi tre. För då händer någonting som bara överrumplar oss. Det känns, när jag ska försöka beskriva det, som om någonting bara kommer ifrån himlen och liksom lägrar sig över oss. Bara plötsligt där. Så vi står där alla tre och gråter. Det är en sån närvaro av det jag närmast beskriver, himmel, mitt inne i det här hemmet för flickor. Och jag har aldrig hört några hörbara röster, alltså övernaturliga röster. Men ändå upplevde jag då med all tydlighet att Gud sa så här till mig. Jag uppfattade så. Och då ska ni veta kanske förresten att Enid hade inte berättat om att det var några stora svårigheter eller att de behövde massa pengar. Hon har aldrig, säger aldrig, bett om några pengar. Hör ni? Aldrig någon gång har hon framfört en önskan. Kan ni hjälpa oss, för nu har vi det så svårt. Aldrig. De bara ber till Gud och sen får Gud sköta resten. Så nu står vi där och då säger Gud så här. Lasse, du ska vara med och lyfta av bördor från den kvinnans axlar. Ingen mer. Du ska vara med och lyfta av bördor från den kvinnans axlar. Jaha, tänkte jag. Vad kan det betyda? Sen åkte vi hem. Alltså vi gick därifrån efter en timma. Tänk er, 3 veckors vistelse i Colombia. 1 timma där på barnhemmet. Det var den som vände upp och ner på alltihopa. 1 timma det. Gud behöver inte mycket. När det är någonting som är förberett från himlen. Vi åkte alltså därifrån, kom hem till Sverige. Efter 2 månader får jag en sån märklig nöd på mitt hjärta. Vi hade inte haft någon kontakt med Colombia. Men jag säger till min fru, jag fattar inte vad det är. Men det är någonting, det är ett sånt tryck. Och jag har en känsla av att det har med Colombia att göra. Men jag visste inget. Så jag säger, för det var så intensivt när jag bad. Så jag säger till Ingmarie, jag fick ett litet kort av den här föreståndarinnan. Och det finns ett telefonnummer. Jag tror jag ringer ner, för det kan ju ha hänt något väldigt allvarligt. Så jag ringer. Jag glömmer aldrig då. När hon svarar, jag svarar Enit då. Ja, Enit Diaz, säger hon. Ja, hallå, det är Lasse Andersson från Sweden. Aha. Hör jag bara någonting. Who are you? Vem är du? Alltså efteråt inser jag ju, det var det mest självklara svar man kunde få. Om man har träffat en bland tusentals andra. Och bara träffat en kort stund. Ja, vem är den nu för, bland alla andra? Men sen begrep hon ju vem jag var när jag hade förklarat lite grann. Då ställer jag, eller förklarar jag det här. Och ställer, är det någonting som har hänt? För jag har en sån nöd i mitt hjärta. Vi är i en väldigt svår situation just nu, sa hon. Så snälla, be för oss. Inget mer. Hör du? Inget mer. Be för oss. Och vi fortsatte be. Det släppte inte. Då skrev jag ett mejl efter 2 veckor. Snälla Enit. Kan du inte berätta någonting vad det handlar om? För det tycker inte ni också. Ibland är det lite lättare att be då. Då skriver hon tillbaka så här. Under mina 30 år eller vad det var för någonting. Där jag har satsat mitt liv full tid för Jesus. Har jag aldrig varit i en värre situation än jag är nu. Be för oss. Inget mer. Och vi ber. Och det släpper inte. Då skriver jag en gång till och så säger jag så här. Enit. Om detta nu är rätt det jag har känt. Att det är någonting konkret. Och Gud lägger det på mitt hjärta utan att jag har en aning om det. Så skulle det ju kunna innebära att det finns någon lösning som Gud vill involvera i. Förstår ni? Det var mitt idé då. Kan du inte ge mig lite tydligare besked vad det rör sig om? Och då berättar hon, lite motvilligt men då säger hon så här. Vi hyr ju de lägenheterna som du vet, sa hon, skrev hon. Men vi har inte klarat av att betala hyrorna på 3 månader. Så strax innan du hörde av dig hade jag fått ett brev från hyresvärden. Där de hade skrivit, om du inte betalar inom en viss period då, så vräker vi dig. Vräker vi ut er. Och hon visste, om någon, så gör de där. Finns ingenting som håller tillbaka. Då fattade ju vi. Det fattade du också. Man står ansvarig för en massa barn och ungdomar som inte har någon annan trygghet. Och så hotas de om att bli utslängda på gatan. Vad ska man ta vägen? Då kunde vi som församling gå in och lösa det där behovet. Det var ju en fantastisk upplevelse. Och sen kommer vi ner, Gunnela och jag och Håkan. Och så kommer vi ner då, jag vet inte hur länge sedan det var efter det där. Fram till dess hade jag inte hört talas någonting om den där drömmen hon hade burit i över 20 år. Men det berättar hon då. Hon hade bett för att få ett eget hem för barnen och ungdomarna. Inte vara bunden av hyreskontrakt. Och då kan du ju tänka dig i denna flermiljoners stad. Hur möjligt skulle det kunna vara? Om man inte har starka ekonomiska muskler och inga organisationer som pumpar in några pengar. Då mänskligt sett det är fullständigt omöjligt. Men hon hade bett för det här och bett om det här i 20 år. Så kommer vi ner, dit ner. Och då får vi veta, tack vare Gunnela så kunde hon förklara att Enit berättar. Några år strax innan vi kom ner då hade någon donerat en rivningskåk i centrala Medellin. Till dem. Men de hade inte ekonomi till att skapa något hem av det där. De hade påbörjat det lite grann, men det var liksom inga möjligheter att kunna få till något. Du minns, vi gick runt där lite och såg någonting. Det såg ju förskräckligt ut. Och vad ska det kunna bli av det där? Men då låg ju det där i mitt hjärta vad Gud hade sagt. Du ska vara med och lyfta av bördor från den kvinnans axlar. Nu såg jag framför mig. Jaha, det måste ju vara det Gud avsåg. Så det var bara att sätta igång. Och hjälpa till så gott det gick. Och om du hade varit med där nere nu, Gunilla, skulle du stå med stora ögon och tänka, är detta möjligt? För det är precis vad alla säger som har varit där innan. Detta är fullständigt ofattbart. Det står ett stort bygge nu färdigt i 3 våningar. Första för pojkar, andra för flickor och tredje för volontärerna. Allt är kontant betalt. Och det kostade mycket pengar, ska jag säga dig. Men Gud började göra under. Makalösa under. Och jag får nypa mig i armen när jag tänker på det. Är det verkligen sant? Är det verkligen sant? Halleluja. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Och jag glömmer aldrig ett sånt här tillfälle när jag var där nere och jobbade. För det har varit många gånger. Och hjälpte till. Så var det en av killarna. Louise, jag vet inte om du minns. Ja, det minns han om. Louise. Han hade vuxit upp på barnhemmet. Men nu var han i 20-årsåldern. Och nu var han med och slet och jobbade. Och vi bar bruk och vi blandade bruk. Och vi klättrade på dåliga stegar. Det fanns inga ställningar. Och det var hemskt ibland alltså. Men jag glömmer inte. Han kommer till mig när vi håller på och bygger och sliter i värmen där. Så säger han, Lasse, sa han, det här är för mig helt otroligt, sa han. Under hela min uppväxt här på barnhemmet så har jag hört Enit varenda vecka i stort sett har hon lagt fram det här bönämnet om ett eget hem. Ett eget hus. Vi har varit med och bett om det så länge jag kan minnas, sa han. Men det har ju inte hänt någonting, sa han. Det har ju inte blivit något. Och nu, sa han, och så grät hon så det bara skvätte om det. Nu får jag vara med och hjälpa till och förverkliga den här drömmen. Alltså för honom var detta så stort. Vi har bett för det här, vi har bett om det här. Det har sett fullständigt omöjligt ut. Men så plötsligt började hända saker som bara Gud kan ligga bakom. Det visste ju alla. Och så förändrades hela situationen. Halleluja. Jag vet inte hur ni tolkar det här att min iPad den stängde ner sig. Betyder det att det var amen där nu eller? Man skulle i alla fall kunna tro det. Halleluja. Så det finns erfarenheter som gör att vi vet. För Gud är allting möjligt. Hur omöjligt det ser ut. Och det sista jag då vill säga ikväll det är. Det som händer idag i vårt eget land bevisar att för Gud är allting möjligt. Det bevisar att för Gud är allting möjligt. Min fru kommer från Kristdala i Småland utanför Oskarshamn. Min fru sa så här. Jag skulle vilja åka ner och hälsa på mamma. Hon bor ensam i ett hus i Kristdala. Hon är 90 år nästa år och bor där ensam. Så vi tog tid och satt av och åkte ner till Kristdala. Vi kommer ner på söndagen runt lunchen. Och äter middag. Och så efter det så säger min svärmor då. Ja, jag ska gå till Betel här om en stund för vi har ett möte där. Ja, men då går ju, vill vi också gå med, så. Jaså. Det är ganska roligt, va? 90-åring. Så, nej, men orkar ni det, så? Ni har suttit och åkt så länge. Orkar ni det? Vi följer med svärmor till Betel. Det var någon sorts inbjudningskväll. De har en hel del flyktingar som har kommit och åkt där. Och de har försökt att rikta sig också till dem. Och den här kvällen hade de fått eller bjudit in någon kille från ett arabland. Alltså med arabiska rötter. Och ingen av dem kände honom, men de hade hört att han hade intressanta saker att berätta. Då tyckte de det var ju bra, För de hade araber där som skulle komma. Då kunde de få höra någon som berättade lite så. Så vi kommer dit, vet inte någonting. Han heter Malek. Och det vittnesbördet, eller den berättelsen som vi fick höra där, den är så osannolik som man knappt tror att det är sant. Jag ska försöka komprimera det. Malek. Rötterna i Syrien. Från det att han var liten har livet varit ett kaos. Mamma dog när han var 5 år gammal. Och pappa kunde inte ta hand om familjen. Allt var kaos, 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 kaos. Han kom att växa upp sen då, alltså i de övre åren då, upp i Norrköping, berättade han. Och kom in i de kriminella gängen. För det var fullständigt kaos i hans liv. Inget funkade i skolan, hade funkat i skolan, i skolorna. Och allt var kaos hela vägen. Och han var utåtagerande, väldigt, väldigt destruktivt. Totalt kaos. Och han beskrev många detaljer där som jag inte hinner nämna om. Men så säger han plötsligt så här. Kanske några av er kommer ihåg för några år sedan, sa han. Då det var en släktfejd i Norrköping med syriska rötter. Det hände utanför den syrianska kyrkan. Och jag tror att flera av er känner igen det här. 2 stycken blev mördade där. Det skrevs och talas om det i alla media. Då berättar han, det var mina farbröder som sköts ihjäl, sa han. Jag var där när det hände. Jag försökte rädda en av mina farbröder när han blev skjuten. Och jag släpade honom till en bil och de körde honom till sjukhuset, men han dog där. Och när jag kom tillbaka och hade fått iväg honom, då ser jag min andra morbror ligga där. Och han är redan död när jag kommer dit. Ni kan ana då att när han beskrev det här från det kaos som redan fanns i hans liv, så var det fullständigt liksom allting fel. Galet, det fanns ingen ordning någonstans. Så efter det här bestämmer sig Malek för, jag ska ta mitt liv. Jag har ställt till så mycket elände för min pappa, för mina syskon och mina släktingar genom mitt hårda liv. Han levde i den undre världen verkligen aktivt. Och jag förstört för mig själv, och det är bättre att jag tar livet av mig. Så säger han så här. Men innan jag ville göra det så skulle jag vilja ringa till min moster som bor i Eskilstuna. Så jag ringer till henne. För det var den enda personen, det var den absolut enda personen där jag någon gång har känt varm och äkta kärlek. Trygg kärlek. Så jag var tvungen att ringa, eller jag ville ringa och berätta som det var. Hon hade ju hört om allt, men hon bodde ju långt ifrån. Men hon kände till då. Och nu vill jag bara ringa till henne. För hon var den enda trygghet jag hade. Så jag ringer till henne, sa hon. Det var strax efter de här morden hade hänt. Så när de har hälsat lite vanligt så säger han bara rakt på sig. Ja, du vet hur det har varit och är för mig, sa hon. Och nu är det ännu värre än det någonsin har varit. Så nu har jag bestämt mig för att ta livet av mig, sa hon. Och så står han där i Betel och berättar det här. Och så skrattar han till när han sa det. Och vet ni vad hon säger, sa han. Nej, det kunde ju inte veta. Ja, då sa hon så här. Ja, det blir väl bra då, sa. Men fattar du inte vad jag sa? Jag tänker ta livet av mig, sa han. Jag orkar inte mer. Ja, men det blir väl bra, säger hon igen då. Men sen ska ni höra. Nu vill jag att du ska lyssna på mig, Malek, säger hon. Strax innan din mamma dog, så bad hon mig att jag skulle försöka ge allt möjligt stöd till dig. Och jag har inte kunnat göra så mycket. Men för 12 år sedan blev jag en personlig kristen, berättar hans moster. Han hade aldrig hört talas om det. Och när jag mötte Jesus, säger hon, då fick jag ett löfte från Gud. Har du hört på maken? Då fick jag ett löfte från Gud att Malek ska bli frälst. Så jag har bett för dig i 12 år, sa hon. Och jag har hållit fast vid det där löftet jag fick av Gud. Så nu tror jag det är dags, säger hon. Och han säger, jag fattar inte ett smack vad hon pratade om. Han var frälst och kristen. Alltså han hade ju hört om det där, va? Men inte någon förståelse av det här. Det var inte hans värld. Så nu Malek, så vill jag att du lovar mig en sak, sa. Ja, vad är det? Jag är beredd att göra vad som helst för dig, sa han, innan jag tar livet av mig. Ja, innan du gör det så vill jag att du lovar mig en sak. Ja, jag lovar. Vad är det för något? Jag vill att jag ska få be för dig, sa. Be för mig, sa han. Jaha, det får du väl, men hur menar du då då? Ja, jag vill be för dig nu, sa han. Ja, men hur ska det gå till då? Jag sitter ju här i Norrköping i telefonen och pratar med dig. Ja, men jag ska be i telefonen, sa han. Jaha. Går det, sa han? Ja, det går. Ja, men jag vill att du ska hitta ett ställe där du kan vara helt själv. Där du kan stänga en dörr. Har du något sånt där, sa han? Nej, sa han. Det finns inte. Det är fullständigt kaos i det här huset efter allt som har hänt. Det finns inget ställe. Jo förresten, sa han. Toaletten då, sa han. Ja, men det går nog bra. Gå in på toaletten och vrid om låset. Som Alex säger, jag gick in på toan och satte mig på toalettstolen och hör min moster börja be för mig. Och hon ber på svenska och hon ber på arabiska. Och så bad hon på något annat konstigt språk som jag inte fattar vad det var. Då sa han, men nu vet jag vad det är för någonting. Och hon bad, hon höll på i en kvart, 20 minuter och bad. Och jag sitter där med telefonluren. Men så hände någonting här inne, sa han, som jag aldrig har varit med om. Plötsligt börjar jag storgråta där jag sitter på toalettstolen och har telefonluren så här. Och jag som aldrig grät. Ingen har sett mig gråta. Jag var den hårdaste hårda. Men det var något som hände när hon bad, sa han. Jag började gråta. Stört floder. Och hon bara fortsatte att be. Och jag sitter där och gråter. Och snörvlar. Och hon bad och jag sitter där. Men det blir bara starkare och starkare, säger Malek. 27 eller 29 år gammal. Det blir starkare och starkare. Till slut så orkar jag inte sitta. Jag bara rasar ihop på golvet. Och hon fortsätter att be. Så. Hon ber och jag ligger med luren där och gråter och gråter. Och hon ber. Hon håller på i 40, 45, 50 minuter. Och så plötsligt säger hon, ja, nu är det klart, så. Vadå klart? Ja, men alltså, nu är du förvandlad, så. Nu är Jesus din herre. Vadå, sa. Jag förstår ingenting. Ja, men känner du inte att det har hänt något? Jo, det kände jag, sa. Ja, det jag har varit med om nu har jag aldrig varit med om i mitt liv. Men vad betyder det? Ja, men det, Jesus är din herre nu, sa. Hallå? I Sverige? Då säger den killen, där blev mitt liv fullständigt förvandlat. Fullständigt förvandlat. Jag blev av med allt hat, allt mörkt. Det bara hade sköljts ur mig alltihopa under de 50 minuterna som min moster bad för mig i telefonlur. Wow. Ingen fattade vad som hade hänt och hur det hade kunnat hänt. Det gick ju som en våg, en tryckvåg genom hela släkten. Malek, han har blivit en kristen, en Jesu efterföljare. Så nu fick vi veta där nere i Kristdala. Han går på bibelskola. Jag tror kanske han slutat nu då, för det här var i våras nu i mars månad. Han gick på bibelskola, sa han. Och Gud har kallat mig till evangelist. I Sverige. Idag kan du se himlen plockar människor från de mest osannolika miljöer, förvandlar deras liv, lägger en kallelse tydlighet in i deras hjärta. Jag ska bli evangelist. Och han är redan nu, han har varit i Nyköping hos oss. Vi har haft möte hemma. Fantastiskt. Jag glömmer aldrig när han gick där i Korskyrkan. Du har varit där, va? Korskyrkan Nyköping. Vi har flera kyrkor tillsammans. Så går Malek där, helt lugnt och stilla. Och så säger han, nu ska vi be tillsammans. Och så lägger han sig, han vänder sig, det är ett kors där i korskyrkan. Så lägger han sig på estraden framför korset och lyfter sina händer. Bara helt lugnt och stilla. Och så ber han. Sen har han gjort en stund. Så reser han sig upp. Så går han ner i mittgången som är så här. Så böjer han sina knän där. Och så ligger han. Och sträcker sina händer välsignande över alla som var i kyrkan. Och så bjöd han in till förbön. Wow. För några år sedan, för inte alls många år sedan, var han en av de mest fruktade värstingar i Norrköpings undre värld. Idag har Gud förvandlat hans liv, rest upp honom och gjort honom till ett vittne. Halleluja! En hoppets budbärare i Sverige. Vet du, jag tror ännu mer på det här ordet nu. Där Jesus sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.